Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette en samtale med Johan Nordberg, som idehistoriker og som har skrevet mange bøker. Og han har også vært med oss på Civita kveld, som streamet, og det finner du på Civitas hjemmeside. Men dette altså en podcast hvor vi sender første delen av Civita-samtalen. Civita-samtalen dreide seg om to bøker. Den ene boken heter Open, The Story of Human Progress, og det handler om verdier som hindrer eller bidrar menneskelig fremgang, mens boken som snart kom for 15 år siden, Da mennesket skapte verden, handler om økonomisk utvikling og kapitalisme. Det denne boken som tema for den første timen som dere nå får høre av Civitas podcast Liberal halvtime. Den neste episoden sendes neste uke og handler om den andre boken. Så velkommen til Johan Nordberg. Han sitter altså i Stockholm, og dette et opptak fra Civita kveld.
Tack Mathilde, jag hoppas att ni har det bra i Norge också. Jo, jag heter Johan Nordberg som sagt var, är idéhistoriker till utbildningen men har under lång tid ägnat mig åt framförallt den politiska filosofins del av historien. Så jag har skrivit om det på olika sätt. Ofta har det handlat om politisk filosofi och idéhistoria i den bemärkelsen, inte minst liberala idéers historia. Men också haft svårt att hålla mig borta från den dagspolitiska debatten, så mycket av böckerna och även de dokumentärfilmer jag gör, framförallt för amerikansk tv, handlar ju om mer aktuella spörsmål som vi hanterar idag. Jag jobbade under lång tid på Timbro, Sveriges version av Civita, men sedan, vad kan det vara, 2005 eller något sånt, så är jag frilans helt och hållet. Jag är knuten till ett par tankesmedjor, Cato Institute framförallt i USA, men jobbar fritt i hemmet eller på resande fot när världen är öppen, så just nu är det mest i hemmet.
Det ser vi. Det ser ut som du har en god del böcker också bak dig, selv om ikke du har skrevet alla de som står där, är jag med. Men vi kan starta med ett definitionsspörsmål, politisk idéhistoria. Och rätt och slett spørre deg, kan du förklara mig vad en liberalist är?
Ja, för min del, min version av liberalismen, det är att en liberalist är en som tar sokratisk visdom på allvar. Att liksom Sokrates visste framförallt det han inte visste. Och vi vet inte hur det bästa livet ser ut, eller den bästa affärsmodellen, eller det bästa samhället. Utan det förutsätter att vi använder så mycket kunskap som möjligt, att så många människor som möjligt får experimentera, pröva sig fram, utbyta idéer med varandra. Och på det viset så är det den... En liberalist är den enda personen i den politiska världen som inte har anspråk att styra ditt liv och berätta för dig vad som är den rätta vägen för dig.
Är det någon skillnad på att vara amerikansk liberalist och skandinavisk liberalist, syns du? Eller tror du?
Nej, det är mest vad man råkar höra hemma, tror jag. Det är klart att det finns ju olika frågor som tar över den dagspolitiska agendan, därför att kanske motståndet ser olika ut på olika ställen och det är grundat i olika traditioner. Men jag tycker när man möts i värderingarna så är det väldigt tydligt att man hör hemma på samma ställe. Bara man inte blandar ihop det med amerikanska liberals, för då blir det någonting annat. Då är det några som har försökt kapa den idétraditionen, men med andra förtecken, och försöka hitta det rätta modellet, den rätta fördelningen ovanifrån.
Ja, så en amerikansk liberal är inte detsamma som en liberalist?
Nej, det är mer en skandinavisk socialdemokrat på många sätt, skulle jag säga.
Tror du amerikanerna liker att bli kallt skandinaviska socialdemokrater?
Ja, de tycker det är lite mysigt, tror jag, när jag säger det till dem.
Men vi kan begynne da med disse to bøkene som skal være hovedtemaene for samtalen vår i dag. I den boken som du ga ut i 2008, da, som heter Da mennesket skapte verden, den kom også her på norsk da, i det året. Og det en veldig optimistisk bok. Den ser sånn ut, og apropos idehistorie og kunsthistorie for så vidt, så det jo Leonardo da Vincis tegning som på forsiden her. Hvorfor vil du skrive den boken?
Det är för att jag är ganska besatt av det mänskliga framsteget. Och det är delvis därför att jag kom sent till framsteget själv. Jag är lite late bloomer. Jag brukade tro att den moderna civilisationen var hopplös och bara förstörde mänsklig harmoni och naturmiljön på olika sätt. Och när jag började studera historia så insåg jag att våra förfäder för inte så länge sedan i Norge och Sverige, ja, hade vi dåligt väder så var det missväxt och vi svalt ihjäl. Och sedan dess har jag varit besatt av att förklara att det finns ett värde i den industriella civilisationen, i handeln, i marknadsekonomin, därför att den har skapat en värld som våra föräldrar inte hade, våra förfäder aldrig hade kunnat drömma om. Så det är där den boken börjar.
Du skrev den altså, eller kom i hvert fall i Norge i 2008, og det er jo også året med finanskrisen. Og det er også før Brexit, Trump, og nå da sitter vi her med korona. Hvordan er det å skulle komme med et sånt budskap opp i det, og kanskje særlig hvis du ser tilbake igjen på hvordan det var da du skrev den, og så kom finanskrisen, og da var jo optimisme ikke å spore på samme måten som du kanskje hadde tenkt deg da du begynte å skrive den. Jeg regner med det tok mer enn et år å skrive.
Å andra sidan så var folk inte så hoppfulla och optimistiska då heller. Därför att då hade vi andra saker. Då var det dotcom-bubblan och det var Irakkrig och det var Afghanistankrig och det var SARS och det var fågelinfluensor. Och alla trodde att världen skulle gå under den gången också. Och det är delvis därför jag skrev boken och det kanske är därför jag borde skriva en ny variant av den idag. Att vi har en tendens att överdramatisera de ögonblickets problem som vi har framför oss. Av naturliga skäl, för att det är de vi måste koncentrera oss på. Men då glömmer vi det här långsamma, stegvisa framsteget som hela tiden äger rum i bakgrunden. Jag nämnde där i boken att ett skäl till att jag skrev boken är just den här mediala uppmärksamheten på katastroferna. New York Times hade en lista kring millennieskiftet om journalism's greatest hits. Vilka var de viktigaste historierna som journalistiken har berättat under de här 100 åren? Och det var ju bara krig och det var svält och det var farliga bilar och det var miljöförstörande kemikalier och det var bara problem. Ingen kunde från den listan gissa sig till att ja, det var också den tid som vi minskade den extrema fattigdomen från 60% av världens befolkning till runt 10% idag och ökade medellivslängden snabbare än någonsin tidigare. Och då, det vi inte tänker på och inte ser i rubrikerna, det måste man påminna om. Och det är delvis därför jag skriver de här böckerna.
Mm, för det minner lite grann om Hans Rosling som är din nu avdöde landsman, ikke sant? Han har en bok Factfulness hvor han skriver om framskritt och där när man ser på den så har han gjort en undersökelse bak i den boken hvor han refererar till att han spør folk vad de tror och så ger han dem A, B och C alternativer och så är det svært få som klickar på det som faktiskt stämmer och alla sammen går i mer pessimistisk riktning än det som faktiskt är tillfälle. Har du varit inspirerad av han?
Ja, mycket. Vi jobbade lite grann ihop också med de här sakerna. Och han kom att bli väldigt betydelsefull, inte bara i Sverige utan runt om i världen. För att det här att tala om framsteget har ju alltid varit väldigt kontroversiellt. Och det har ifrågasatts av alla. Varken han eller jag började med det. Tänk Julian Simon, som verkligen var the grand old man av utvecklingsoptimism på olika vis. Björn Lomborg varit inne på de spåren. Det har varit oerhört kontroversiellt när alla har skrivit om det. Men när Hans Rosling började göra det på sitt fenomenalt pedagogiska vis så har det nästan blivit folkligt och populärt att tala om det. Och det vi saknar honom väldigt mycket. Vi hade behövt honom i världen idag.
Jag tror det är någon som tar upp arven och fortsätter efter honom.
Ja, men det hoppas jag. Det vore väl verkligen att skymfa hans minne att vi tänkte att framsteget skulle gå i graven med honom.
Och nu har vi ju också, du var inne på alla dessa tingene som är negativt, ikke sant, som medierna skriver om, och det är alltid lätt för journalister att välja ting hvor det är uenigheter eller ting som är avvik från normalen, men det du försöker göra är att egentligen beskriva normalen på en måte, alltså att det går fremover, men det är inte så intressant, ska vi säga, perspektiv för medierna, och då sitter vi kanske igen med ett fel bild.
Mm. Ja. Och det är ju inte medias fel. Det är ju vårt eget fel. Det är ditt och mitt fel, därför att eller snarare våra förfäder, att de som de på den östafrikanska savannen som tänkte på långsiktig kontext och att ja, men det kanske är lite mindre rovdjursattacker från hyenor och lejon i år än det var för 10 år sedan. Vi har klarat det mycket bättre. De blev ju uppätna av ett lejon eller en hyena. Det var ju de som struntade i kontext och sammanhang och omedelbart kastades över varje problem som fanns och varje risk och hot som fanns som överlevde och spred sina gener till oss. Och det var ju bra, men det gör att vi överdramatiserar. Vi tror att varje problem vi ser är en attackerande sabeltandad tiger eller lejon. Och med media och sociala medier så pumpas vi hela tiden med den föreställningen. Och jag vaknar ju varje morgon också och tittar på mobilen och tror att världen håller på att gå under. Därför att det är den typen av nyheter jag kastar mig över själv.
Ja, exakt. Och det är den typen av nyheter som ger klick också.
Ja, exakt.
Så, men varför tror du att troen på framtiden, det skriver du också ett sted, är det viktigaste för ett samfund?
Jo, det är för att allt det som skapar utveckling, välstånd, säkerhet och trygghet för oss, det har vi inte här än. Utan det är beroende på våra nya idéer, det är beroende av ny kunskap, ny innovation och nya företag som växer fram. Och vi vet inte var de kommer att finnas. Däremot vet vi vad de processerna hotar idag. Eftersom, som Jean-Peter talade om, det är en kreativ förstörelse. Varje ny idé, varje nytt företag innebär att vi slutar göra gamla saker på gamla sätt. Och problemet är att vi alltid ser det gamla som försvinner. Och vi blir ledsna över att lokalsamhället förändras och att gamla företag och gamla jobb försvinner. Men det måste göra det om vi ska kunna göra nya saker på nya sätt. Och det är därför vi behöver ett hopp om framtiden. Om vi inte tror på något sätt att det nya som skapas kommer att ge oss ett bättre liv imorgon, då kommer vi aldrig acceptera den här omvandlingen som allt vårt välstånd och all vår utveckling beror av.
Så en av, inte fiendene, men en av tingene som då är mot en sån framtidsoptimism är en slags konservatism då, eller en slags trygghetssöken eller bevaring av det som är?
Ja, man vet vad man har och även om det kanske inte är så bra så är det ändå det man har och man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda. Och det kräver en viss, antingen fantasi eller i brist på fantasi, historisk kunskap om att saker har skapats nytt på det viset för att vi ska komma över den typen av vardagskonservatism som vi ju alla har på något vis. Så det finns ju inbyggt i oss som individer också. Vi kan se på nostalgiundersökningar att människor som blir tillfrågade om när var den gamla goda tiden, så de flesta råkar svara att den bästa tiden i mänsklighetens 300 000-åriga historia råkar vara när de själva var 20 år gamla. Så att 50-åringar tycker att det var för 30 år sedan och 40-åringar tycker att det var för 20 år sedan och så vidare. För att med tiden så börjar man tycka att allt som händer när man är ung, det är lite spännande. Det är en intressant värld och man kan hitta på något nytt och man kan skapa något nytt. Men sen när man har gjort det, då är det annan generation som skapar det nya. Och då tycker man att de talar konstigt, de klär sig konstigt, de lyssnar inte på samma goda musik som jag gjorde när jag var ung. Det där har vi tyvärr alla. Jag lyssnar också bara liksom på Depeche Mode och Kraftwerk och Sisters of Mercy från 80-talet.
Men jag tänkte också på att du i boken din så går du igenom självklart. Det er jo mye politisk idéhistorie her. Du går gjennom viktige kritikere historisk av fremtidstroen i dag, og de som da skriver i dag, de lener seg på historiske skikkelser, som for eksempel Marx, Lenin og så videre. Kan ikke du fortelle litt om disse tenkerne som man bruker fra historien, hva de sa for noe, og hvordan det har påvirket hvordan vi tenker om fremtiden i dag?
Jo, någonting som jag tyckte var intressant när jag studerade den typen av motstånd mot en liberal utveckling är att den så ofta baseras på föreställningen att om ett nollsummespel. Att det är så otroligt svårt att skapa något nytt och att se till att några vinner någonting nytt utan att andra förlorar. Det här verkar finnas som en inbyggd default-instinkt hos oss nästan och det utnyttjas av väldigt många kritiker av liberalismen. Så Karl Marx sa att ja, visst, vi kan skapa väldiga värden med den industriella kapitalismen men det går bara till de rikare som blir rikare och de fattiga blir fattigare. Men sen så går tiden ett litet tag och ja, redan under Marx livstid så kommer industriarbetarna i England att mer än fördubbla sin inkomst. Och då kommer nästa generation av utvecklingskritiker och säger, ah, okej, okay, så råkade det vara. Alla blev visst rika av kapitalismen, men det måste vara någon annanstans som förlorar. Och det var ju det Lenin byggde sin idé på, att kapitalisterna på något vis mutar arbetarklassen och medelklassen och gör dem rika också. Men det måste vara någon annan som betalar priset, nämligen de fattiga länderna. Genom imperialismen, genom kolonialismen och liknande. Men problemet för Lenin är ju att det var låg- och medelinkomstländerna som därefter har gjort de allra största framstegen och börjat ha en snabb konvergens med de rikaste länderna. Särskilt under vår tid av globalisering och öppna marknader i världen. Men då kommer nästa generation och det är sådana som Hobsbawm och marxisten som sa att okej, vi hade fel på alla punkter om att kapitalismen skulle skapa fattigdom och underutveckling i hela världen. Men säger istället, det är det som är problemet. Därför att denna väldiga välståndsmaskin gör att någonting annat skadas. Nämligen planeten, naturen, resurserna, atmosfären. Och det är det som måste blockeras på något vis. Och vilket ju faller på att tittar man på vilka länder som har möjligheten att börja minska miljöförslitningen, minska utsläppen, avgaser från bilarna, utsläpp från industrierna och börja rena våra fjordar och sjöar och annat, så är det de rikaste länderna med den mest avancerade tekniken. Men det går alltid att hitta någonting nytt och när man accepterar allt det här annat, så finns det alltid någon idag som säger ah, okej, okay, vi blir rikare och det skapar bättre möjligheter och friheter för människor och miljön blir bättre på de ställen som gör det också. Men blir vi lyckligare? Är det verkligen det här vi vill ha? Blir verkligen själen rikare istället? Så hamnar vi istället i en existentialistisk dragkamp.
Vad ska man argumentera för hvis man inte ska argumentera på de premisserna som du la upp till nu, som självklart hela tiden man går en cirkel och så går man ända en ny cirkel och så fortsätter det och fortsätter och fortsätter. Vad ville du sagt?
Ja, och sen det är ju värre, det är en cirkel som går tillbaka och sen får man upprepas de gamla argumenten om igen. Så, det är väldigt viktigt att attackera myten om nollsummespelet i sig. Om det finns någon myt om hur världsekonomin fungerar som är farligare än någonting annat så är det nollsummespelet. Det har verkligen sjösatt tusentals andra felslut. Det är den som gör att vi alltid är rädda om företagare blir rika på sina affärsmodeller, techbolagen blir rika eller någon handelspartner, Kina eller Mexiko eller någon annan. Eller för den delen migranter som berikar sig eller maskiner som utvecklas. Det finns alltid föreställningen att då måste någon annan förlora. Och den myten, och den, jag tror att vi har en av evolutionära skäl, därför att en gång i tiden på savannen så hann vi inte utveckla så mycket välstånd under vår livstid att alla grupper lyfte samtidigt. Så att om någon var mycket mer framgångsrik, rikare, hade mer än vi andra, då hade de förmodligen stulit det av oss. Så att det hade varit skäl att vara misstänksam. Men nu måste vi använda nationalekonomiska insikter och historisk kunskap för att visa att detta är fel och står i vägen för ömsesidigt gynnsamma utbyten i alla sammanhang.
Och hvis vi går tillbaka till ett idehistoriskt eller ekonomisk idehistoria, så merkantilismen är ett sånt exempel på ett nullsumspel som du drar upp här. Och vi kan gå tillbaka till start, där var du starter egentligen mest i denna boken här, där mänskeskapte världen. Och vi kan lägga ut på en liten idehistorisk resa som du kallade det då du skrev boken. Och jag syns jag läser att du ska tillbaka till merkantilismen och därefter dra till upplysningstiden. Så varför är det omtrent där du starter, har detta med den nullsummyten din att göra och vad som skedde på ingången till först 1700-talet och så då vidare genom 1700-talet och det är väl inte väldigt, väldigt överraskande hvis jag nu säger att vi också kommer att möta Adam Smith här.
Nej, precis. Och det är därför jag börjar där. Inte för att merkantilismen var den första felaktiga föreställningen om hur välstånd skapas, utan därför att det var i kampen mot det som för första gången vi får en systematiserad idé om hur fria människor och fria marknader kan skapa utveckling och välstånd för de flesta grupperna samtidigt. Därför att merkantilismen var, det är ju föreställningen om att staten måste kontrollera ekonomin, både inhemskt och externt. Framförallt utrikeshandeln, därför att man tror inte att handel är ömsesidigt gynnsamt, utan tvärtom. Det viktiga är att exportera så mycket som möjligt så att man drar till sig så mycket ädelmetall som möjligt, så mycket guld som möjligt. Så man ska inte importera saker från andra ställen. Det blir vi fattigare av. Och det här var ju någonting som höll Europa kvar i fattigdom under väldigt lång tid, men det är ju en föreställning som lever kvar idag hos ganska många som oroar sig över handelsbalans och tror att det bara är bra att exportera, det är dåligt att importera. Men i grunden så handlade det om någonting ännu större, och det är att människor begriper inte hur man agerar gott i sitt eget ekonomiska intresse. Det var den filosofin som låg bakom merkantilismen och som gjorde att man ville ha hantverksmonopol på hemmaplan också. Därför att om människor fick producera fritt, vilka varor som helst, till vilka priser som de än vill och var som helst, då kommer folk tillverka för mycket av högerskor och för lite av vänsterskor, och de kommer göra det till fel priser, för dyrt eller för billigt. Det krävs att vi har en kungar eller monopol som berättar vad som är den rätta lösningen. Och det är i grund och botten en misstro mot det mänskliga förnuftet, skulle jag säga, som på det individuella mänskliga förnuftet, men som på ett märkligt sätt byggde på idén att det finns en liten grupp som har förnuft nog att styra hela samhällsekonomin. Och Adam Smiths stora insikt och de som föregick honom, de franska fysiokraterna och Anders Chydenius, den svensk-finske prästen och liberalen, deras poäng var att ordningen finns där hela tiden under ytan. Så länge människor är fria att agera och priserna är fria, ja, då kommer vi söka oss till de delar av ekonomin där vi kan göra störst nytta för andra människor, för det är det de vill betala oss bäst. Så prissystemet kombinerat med vårt vinstintresse, det är som en GPS som säger åt oss, en karta och GPS som säger åt oss, vill vi bli rika, då ska vi gå den här vägen. Så att det är tvärtom statens sätt att ingripa i den här som styr oss åt fel håll och sätter felaktiga priser och felaktig produktion på olika områden. Och sen skulle jag väl säga att striden har stått mellan de två olika perspektiven på olika sätt. Om det är de fria individerna eller om det är någon liten elit som ska kunna styra upp detta bäst.
Det er også en fabel, du kjenner helt sikkert den, til Mandeville på begynnelsen av 1700-tallet. Hvis du kjenner den, så kan du jo fortelle hva den går ut på, for den kom før Adam Smith, og den handler jo også kanskje i bunn og grunn om moralske vurderinger, altså om denne, som du er inne på, egeninteressen, eller den opplyste egeninteressen, som det også het på 1700-tallet, som handlet om at man kunne sørge for at folk oppførte seg greit, men man trengte ikke å vite hva de tenkte, bare de gjorde greie ting, og det ville de gjøre hvis de var frie. Men fortell om fabelen, hvis du, jeg husker ikke om du har referert den her, men den er i hvert fall illustrerende hvis du kan gjøre det.
Jo, men fabler er veldig bra, for at på noe vis så begriper vi samhällsekonomin bättre när det är kaniner och bin och fåglar som pysslar med det. Då tänker man bort lite sitt eget beteende för ett ögonblick. Nej, men The Fable of the Bee, som Mandeville, bygger ju på idén att alla bin individuellt i bikupan kunde bete sig ganska konstigt sett utifrån och inte alls moraliskt och högstående, utan de konsumerade hejvilt och de sprang omkring och ville berika sig själva. Och detta fördöms ju naturligtvis, därför att det inte är så man ska leva. Men det märkliga är att hela bikupan som helhet frodas och mår väldigt bra just därför att de individuella bina gör på det här viset. Det är ju den här grundläggande insikten om, som egentligen Adam Smith formulerar med den osynliga handen också, att så länge vi faktiskt förhindras från att slå ner varandra och ta varandras grejer, att då kommer vår konsumtion, vår produktion, vår ackumulering av nya idéer, det kommer att gynna andra. Därför att det kommer bli en möjlighet för dem. Det kommer bli ett erbjudande till dem om att byta med oss och byta till sig någonting som inte fanns där tidigare.
Ja, och så sker det någonting i denne bikuben, ikke sant? Det kommer ju någon där som berättar bina hur de ska uppföra sig.
Just det. Det är ju det farligaste som finns. När någon tror sig veta hur varje person ska agera i det här sammanhanget. Då går det ju åt pipan. Då funkar det inte längre. Adam Smith har en liknande metafor med schackbrädet. När han talar om systemmänniskan, the man of the system, som vill placera då alla individer som om de var schackpjäser på ett bräde på rätt ställe som det ser ut utifrån, från en viss position där man inte har den lokala kunskapen som varje schackpjäs eller varje bi för den delen i Mandevilles fabel har. Och det leder till att man plötsligt man får mindre kunskap egentligen, därför att man kan inte centralisera all den kunskapen som finns i bikupan eller på schackbrädet för att styra upp alla för att hamna på rätt ställe. Och då blir bikupan fattig och schackbrädet kaotiskt.
Du har också efter Adam Smith, alltså han opererade ju på eller mens han opererade, det var i Storbritannien eller i Skottland egentligen, och de utvecklade sig ju till att bli en stor handelsnation i löpet av dessa århundraden. Men detta skedde alltså i Europa och inte i Mellanöstern eller Kina, för du har någon skritt och blick i den riktningen också. Kan inte du fortelle lite om varför du menar eller vad som är orsakerna till att den industriella revolutionen och försåvitt också upplysningstiden med de idéerna som kom där utvecklat sig i Europa men inte i dessa två andra områden i världen och kanske särskilt Kina som på många måter var tekniskt långt framme och en civilisation som var betydligt äldre än skotska eller den brittiska.
Verkligen så. Om en marsian hade tittat på jorden för 1000 år sedan och gissat vilka hade, tror ni har störst sannolikhet att få renässans, upplysning, industriell revolution, liberal demokrati. Om jag var marsian då i alla fall, då hade jag gissat att det var förmodligen Mellanöstern och Abbasidkalifatet eller Kina under Song-dynastin. Därför att de låg mycket längre framför oss när det gällde vetenskap, teknik och ekonomi. Och framförallt Song-Kina som för 1000 år sedan navigerade med kompassen. De tryckte böcker med boktryckarkonst och de krigade med krut. Och kompassen, tryckpressen och krutet, det är de tre uppfinningar som Karl Marx sa att det här utmärker det europeiska borgarskapet och kapitalismens inträde. Att det hade kineserna för 1000 år sedan. Och det var ju för att de hade en relativt öppen civilisation på den tiden med en högre grad av rättssäkerhet, med av äganderätt och av frihandel. Och det skapade otroligt snabb utveckling i Song-Kina på den tiden. Så varför händer det inte där och varför händer det i den här europeiska avkroken? Ja, när jag började, eller egentligen innan jag började studera historia på allvar och gissade lite, så tänkte jag att jag gillar ju idéer, så det måste haft att göra med upplysta eliter som hade lyssnat på Adam Smith och på fysiokraterna och på John Locke, och därför så hade de börjat liberalisera här och då blev det en snabb utveckling. Men när jag läste historia så insåg jag att det var inte alls på det viset. Och många av de här tänkarna, de kommer ju i efterhand, efter att utvecklingen har inletts, och förklarar vad det är som är på gång. De flyger som Minervas uggla, visdomen först i skymningen, och berättar vad som redan har hänt. Så vad det handlade om istället var att Europas eliter och kyrkor var inte mer entusiastiska inför excentriska entreprenörer och fritänkare än eliter på andra ställen. Det var bara att de var sämre på att stoppa dem. De misslyckades, de europeiska eliterna, med att hålla tillbaka utvecklingen på ett sätt som inte skedde på andra ställen. Och i Kina så kunde man under Ming-dynastin, eftersom kejsaren styrde hela väldet på 1300-talet, bara säga stopp. Vi ska inte ha någon utrikeshandel, vi har dödsstraff på utrikeshandel. Den största flotta som världen hade sett, den hindras från att fara ut till resten av världen. Den ligger och ruttnar och de sista skeppen eldas förmodligen upp. och man sätter marknaden ur spel internt. Därför att kejsaren kunde göra det. Och vi hade massor av prinsar och kungar och adelsmän som gjorde samma sak i Europa. När de såg nya maskiner eller farlig handel eller nytänkare på olika områden så ville de också bränna dem på bål eller landsförvisa dem och blockera det hela. Men Europa var för decentraliserat. Det var för stort och för spritt. Vi hade 400 olika politiska entiteter på 1400-talet och då betyder det att en galen fritänkare som berättar att jorden snurrar kring solen eller en knäpp industrialist som hittar på en ny textilmaskin eller ångbåt. Han kanske inte får göra det där han är, men han kan fly över gränsen. Han kan ta sig till ett fritt universitet. Han kan ta sig till en holländsk republik som är lite mer öppen. Och så hann de bevisa sina idéer, vilket värde det kunde ge. Ja, dels mänskligheten, men framförallt den här provinsen och fursten som råkar styra där. Och då blev det på något vis en kamp mellan europeiska eliter om att vi måste, för att hålla jämna steg, för att klara konkurrensen, måste vi öppna oss lite mer för nya idéer. Så vi hade tur. Vi hade inte makthavare som var så starka som andra länder hade.
Vilken roll spelar kirken och reformationen och för den katolska kirken och reformationen också upp i detta? De är ju också auktoriteter genom hela den tidsperioden.
Ja, det spelar en oerhört stor roll, inte framförallt genom de idéer som uttrycks utan genom den oförutsedda konsekvensen att två oförutsedda konsekvenser. Dels blir det mer rivalitet mellan olika kyrkor. Så före reformationen så kunde man alla ändå ställa sig frågan vad är rätt och vad är fel? Ja, det är det som kyrkan säger. Det var ändå alltid någonting att förhålla sig till. Efter reformationen var man tvungen att ställa sig frågan vilken kyrka, vilken religiös auktoritet. Och det är klart att det är en fot i dörren som börjar öppna upp mot mer av fritänkande. Den andra oförutsedda konsekvensen det är ju att jag menar, Luther och Calvin var ju inga liberaler utan de ville verkligen fängsla eller bränna fritänkare och dissidenter på bål. Men deras idé om att det inte var från Rom, från kyrkan som relationen mellan individen och Gud gick, utan det gick mellan individen och Gud direkt. Det öppnar ju för en fantastisk experimentell syn på teologin. Då får man verkligen, om jag inte behöver gå till prästen för att få reda på vad som är sant, det ger mig ganska många möjligheter att tänka lite friare än jag gjorde tidigare. Så att det tycker jag, man får säga att det underlättade upplysningens framträdande.
Vi kan också fortsätta lite i boken din på ett kapitel som heter Men någon må väl tape och det du tar upp där. Och hur tillbakavisar du eller förklarar du förhåll som då i tidigare het uland utvecklingsland eller fattiga land och kolonialism. Alltså på denna tiden här, hvis vi ser reformationen så har vi ju rätt för det upptagit Amerika, Columbus och det har varit sälte runt Kap de Gode Håp och så vidare, så att det skedde också ganska mycket i Europa på den tiden och det var också startskuddet till en del ting som blir brukt som förklaringer på varför industriella revolutionen skedde här och förklaringer på att detta handlar inte om öppna samfund men det handlar om att någon utbyter varandra eller någon utbyter andra.
Jag tycker att det finns två stycken felaktiga föreställningar om kolonialismen och imperialismen i debatten och två olika håll. Den ena säger att kolonialismen var ett fruktansvärt brott som berikade västvärlden och skapade så mycket kapital och möjligheter till utveckling här. Så att det här bör vi verkligen sona för. Den andra sidan som är lite mer revisionistisk säger att kolonialismen var nog inte ett så stort brott trots allt och det skadade inte andra delar av världen så mycket som det sägs utan tvärtom det byggdes ju ändå järnvägar och möjligheter och rättssystem som infördes och många kolonier klarade sig väldigt bra därefter. Och mellan dem står striden och jag tycker att de båda bygger på två falska halvor. Kolonialismen var ett brott i mångt och mycket. Det var ett sätt att sätta sig i besittning av andra länder och deras befolkningar och att förslava dem, stjäla resurser, förbjuda de marknader, den handel, de lokala institutioner som fanns på de ställena. Och det har hållit tillbaka fattiga länder under väldigt lång tid. Det gjorde det inte överallt. Tvärtom, Australien, USA och liknande utvecklades ju tvärtom mycket snabbare än rika länder. Men det var länder där kolonialisterna bosatte sig på allvar och utvecklade mer liberala institutioner. På andra ställen där de inte kunde göra det, svårare terräng eller sjukdomar och malaria, Afrika söder om Sahara inte minst, ja, där bosatte man sig inte i stora skalor och byggde nya länder, utan man extraherade resurser, man blev en ockupationsmakt och rev sönder de institutioner som fanns, och det har skadat väldigt mycket. Så det har den nya revisionistiska skolan fel i, tycker jag, men det berikade inte västvärlden. Det berikade inte de rika länderna på det viset, utan tvärtom, försök av ekonomihistoriker att studera sambanden visar att det var fruktansvärt dyrt att etablera den här typen av kolonier runt om i världen och inte minst försvarade med stora armador och annat. Det berikade små kretsar väldigt mycket. De blev väldigt rika och därför såg det ut som det skapade mycket välstånd. Men för de flesta skattebetalare innebar det bara att man var tvungen att betala för dessa verkligen crony capitalists i den varianten. Och det kan vi också se att det finns ingen skillnad mellan länder som inte hade några kolonier att tala om. Sverige och Norge och Schweiz jämfört med de som hade det. Tvärtom, några av de som var rikast, som det spanska imperiet, kollapsade snart efter att de skaffat sina kolonier. Så att sambandet historiskt går åt det motsatta hållet. Det är inte så att länder som kolonialiserade andra blev rika, utan det var så att de länder som blev rika och utvecklade en överlägsen militär förmåga kolonialiserade andra länder. Så då ser det ut som att det finns en stark korrelation mellan dem, men sambandet går åt det motsatta hållet. Därför att alla länder historiskt sett som har fått en chans har tyvärr krigit och bestulit andra länder och de som har blivit starkast själva. Till exempel Storbritannien under industrialismen. Ja, de har fortsatt med det mönstret, men det är inte det som förklarar varför de blev rika.
Mm. Du påstår at kontrollen for at en markedsøkonomi skal fungere er konkurranse. Og når vi er inne på hvordan markedsøkonomi fungerer, så kan du jo se tilbake for så vidt også til Adam Smith, som ikke bare snakket om den usynlige hånd, men som snakket om en god del andre ting også, og mange etter han. Så hvorfor og hva slags konkurranse er det du ser for deg, og hvordan skal man ha et system rundt markedsøkonomien for at den skal fungere bra?
Jag sätter gärna in konkurrensen i ett lite mer blygsamt sammanhang än vad andra gör när de talar om marknadsekonomin. Därför att jag menar att grunden i marknadsekonomin är inte konkurrensen, utan det är samarbetet. Det är samarbetet som i början, det är det ömsesidiga handslaget, i alla fall när vi inte har covid-pandemi på gång. Att man faktiskt kommer överens om ett gemensamt projekt. Att man anställer någon, man investerar i något, man köper och säljer och byter med varandra. Det är grunden. Det är där det börjar. Och så är det ju i de flesta sammanhang, de flesta former av marknadsekonomiskt beteende vi ägnar oss åt. Det är ju samarbete med den lokala butiken eller i det företag, den organisation, den miljö som vi är i. Konkurrensen finns, men det är mer en nödutgång. Det är om samarbetet inte funkar. Om jag av ett eller annat själv blir missnöjd och inser att det här är inte en bra relation, det finns en annan, bättre potentiell variant här borta, då byter jag. Och det är därför jag ser konkurrens just som en kontrollmekanism, så att relationer, marknadsutbyte inte blir exploaterande mot någon av parterna. Och det är därför det är väldigt centralt. Så att det är en kontroll av samarbetena som vi har. Och det måste upprätthållas genom att vi ständigt ser till att vi har potentiellt marknadsinträde från andra som har bättre idéer, som har andra företagsmodeller på olika vis. Det gör vi lokalt genom att ha näringsfrihet och det gör vi globalt genom att ha frihandel och se till att vem som helst kan dyka upp och konkurrera med oss. Men det förutsätter också en knepigare sak och det är att lite grann ha koll på våra största företag och de mest lyckade affärsmodellerna så att de inte gynnas specifikt av de regelsystem som vi sätter upp, av de bailout-system som vi tar till bara därför att de är så stora och viktiga så får de särskilda förmåner mot andra. Så att vi måste alltid ha ett vakande öga på dem.
Mm, så det lovverket som er rundt er viktig, det kan du kanskje fortelle litt mer om, altså det som nå du var inne på, hindre korrupsjon, hindre at du får politisk innflytelse hvis du er så stor at du kan påvirke hvordan lover og regler blir laget til din egen fordel, eller, og også for så vidt monopoldannelser, fordi monopoldannelser vil jo da føre til at selv om kanskje du har en god relasjon til den monopolisten fordi du liker den, men så kan det godt være at den andre som ikke har det, da ikke har noen annen mulighet til å skifte eller gå et annet sted. Så det er også det siste også, som er et poeng kanskje som du kan ta opp. Det forutsetter jo også en privat eiendomsrett og en avtalerett, de forholdene der. Så kom litt inn på strukturen rundt.
Ja, vad bra. Där har du sammanfattat redan det som vi behöver.
Ja, det er du som ska göra det.
På de områdena. Nej, men det är ju... När Adam Smith talade om marknadsekonomi så finns det en slags vanföreställning om att han stod på företagens sida. Han tyckte att de var så kloka och upplysta så att det kommer alltid gå bra. Och det betyder ju bara att man inte har läst Smith. Utan hans poäng är ju motsatsen. Att företag, om de får kontroll över marknader och människor och politiska allianser på olika vis, då kommer de bete sig fruktansvärt illa och de kommer lura och bedra på alla sätt de kan. Vi behöver marknadsekonomi för att kontrollera dem, för att ständigt se till att de inte kan komma undan med sämre erbjudanden, med högre priser, sämre kvalitet och liknande. Och det förutsätter hela marknadsekonomins institutionella system. Det kräver tydliga äganderätter om vem som äger vad. Det kräver en definierad avtalsfrihet som innebär att man får ingå frivilliga avtal. Alla är tillåtna utom de som är ofrivilliga och det förutsätter att man har handelsmöjligheter internt och externt. Men det finns en viktig poäng också som ofta glöms bort. Det finns en föreställning om att vi håller monopolen i skick. Det finns många sätt att göra det på, men att vi skulle göra det genom att ständigt reglera dem på olika vis. Och här finns det en paradox, därför att vem är det som, om vi har ett väldigt många detaljregleringar om vad företag får göra. Vilka är det som har störst intresse av att kontrollera det regelverket? Jo, det är just de stora bjässarna. Jag noterade nyligen att alla blev så förvånade över att Mark Zuckerberg på Facebook plötsligt har sagt att ja, men vi sociala medier kanske måste kontrolleras lite hårdare. Vi kanske inte ska få fungera som bara en öppen plattform, utan vi kanske måste moderera mycket hårdare. Och alla sa... Titta, nu har han ändrat sig fullständigt. Nu är han så här fin och upplyst person istället för en rovgirig kapitalist. Det är då man ska bli orolig, när de stora bjässarna vill reglera någonting. För han vet ju mycket väl att det kommer bli dyrt för Facebook att moderera allting som publiceras där. Men framförallt kommer det bli omöjligt för alla nya konkurrenter mot Facebook som inte har tusentals anställda och miljardbudgetar, utan som har 30 personer som ska göra detta. Så att han etablerar sin monopolställning genom regleringar. Så att vi måste ha ett sökljus på allt sånt här för att undvika monopolism.
Mm. Vi kan, før vi går over til neste boken, så kan vi snakke litt mer om disse tingene her, fordi for det første så vil jeg at du skal definere profitt og hvorfor profitt er viktig. Rett og slett bare går løs på den.
Profit, vinsten, det är det som man framförallt som kapitalisten då, får. Och han får det sist av alla. Han får profit sist av alla i den här processen. Därför att för att få någon profit själv så måste han först ha givit vinster till alla andra. För säg att jag säljer... jag säljer mobiltelefoner till världen. Ja, vad betyder det? Och det betyder att först och främst så måste jag betala mina anställda som har tillverkat detta, alldeles oavsett om jag säljer en mobiltelefon eller ej. Jag måste betala alla mina underleverantörer för plast och komponenter och för mjukvara till det hela, oavsett om jag lyckas sälja något eller ej. Jag måste betala tillbaka ränta till de som har investerat i mig eller som jag har lånat pengar från. Och om jag har lyckats göra allt detta och säljer då dessutom en bunt mobiltelefoner, ja, då tjänar kunderna på detta direkt. De får någonting som de tycker är mer värdefullt än pengarna som de gav. Med andra ord, jag har först berikat då de anställda, fordringsägare, krediten, försäljning av underleverantörer och kunderna. Om jag har lyckats med allt detta och någonting blir kvar, då är det profiten. Då har jag tjänat. Och varför är det då viktigt? Jo, därför att profit, om jag gör en profit så är det ett bevis på att jag har gynnat andra människor. Jag har gynnat samhället i väldigt stor utsträckning, annars kan jag inte göra det. Och det betyder jakten på vinst, oavsett hur girig den än låter, betyder att jag hela tiden måste hushålla med samhällets resurser så bra som möjligt. Jag måste se till att den här plasten och mjukvaran och komponenterna används på ett sätt som är bättre än alternativen. Att jag gör om råvara från en form som människor tyckte var mindre värdefull till en ny form, en mobiltelefon eller en annan vara eller tjänst som andra tycker är mer värdefull så att de vill betala mer för det. Så att jakten på vinst är det som håller mig som kapitalist i schack och ser till att jag hela tiden måste utöva mina ansträngningar på ett sätt som är gynnsamt för andra.
Vi kan också kommentera risiko, för det du säger nu, det betyder ju att hvis du är den sista som får pengar eller sista som tjänar pengar, så har du ju en värdering av risiko om det är värt att lägga in arbetsinsatsen eller allt det du ska organisera för att få detta till. Så lite runt risiko och också lite runt dersom man tänker sig att man ska vara med och äga i ett sällskap, investera. Det du snackar om nu är för så vidt kan organiseras som ett aktieselskap. Det är den vanliga måten att göra det på. Hvis du också tänker dig andra modeller än att det bara är en som sitter och äger där, men att kanske de som arbetar där också är med och äger. Hvordan tror du att förståelsen av både det vi snackat om, profit och risiko, är i ett sånt bilde?
Risker är nödvändiga därför att vi agerar i ett universum som inte är förutsägbart. Och om vi tror att vi kan skapa de stora värdena genom att hitta på nya saker, nya idéer, ny teknik, nya affärsmodeller, ja, då måste vi ta risker och de flesta av dem kommer att misslyckas. Vi experimenterar ständigt och vi kommer att misslyckas. Och då krävs det att några är villiga att ta på sig risk, att ta på sig den här bördan. Och det är inte alla som vill göra det. Naturligtvis. Jag har svårt att tänka mig att man kan samla ihop så många i personalen, anställda, som man säger att nu ska jag experimentera med en helt ny vara som jag inte vet om folk kommer vilja ha. Och om ingen vill köpa det så kommer ni inte få någon lön. Utan de förutsätter, vi som anställda förutsätter att vi får lön varje månad hur det än ska gå med den här försäljningen. Så att som ägare på det viset eller som riskkapitalist så är man ju den som tar på sig den risken att inte få någon betalning alls. Och det är ju bra om man kan fördela den risken på fler och det är ju poängen med aktiebolag och olika typer av bredare ägarstrukturer att då kanske jag vågar. Alltså, hur många personer skulle du våga investera i deras vilda, excentriska idéer om en förlust för dem innebär att du själv måste gå från hus och hem och satsa alla dina investeringar? Det är inte så många jag skulle våga satsa på faktiskt. Och i så fall så finns det en poäng att bredda ägandet med aktiebolagslag exempelvis som gör att man kan riskera det kapital man sätter in. Men man behöver inte betala med skjortan om det går illa på det viset. Mm. då vill fler ta på sig risk.
Och kapitalismen också, en ting är, eller marknadsekonomin, en ting är med Adam Smith, men så var du kort inom Facebook. Och några av kritiken och några av diskussionen idag går ju nettopp på, ska vi si, sällskaper som på en eller annan måte blir så stora att de får en monopolsituation på en eller annat ett land vis, men det kan också sammanlignas med att de kanske opererar inom branscher hvor det ser ut som om de har kontroll på det vi kallar infrastruktur i ett sånt litet stort bilde, akkurat som ett strömnät så vill en social plattform också vara en måte att organisera väldigt många aktiviteter på, då äger du själva, ska vi si, organiseringsmåten. Hur tror du framöver att vi ska kunna handskas med det? De blir ju då, du var inne på det här i sted, Mark Zuckerberg vill gärna regleras, men du kan kanske akkurat inte säga att du var udelt positiv till det, men du ser också kritisk på vad som sker. Men generellt så är det ett problem i hela världen. Alla är upptagna av dessa stora och alla är upptagna av att finna ut hur detta ska gå framöver.
Mm. Ja, jag tillhör ju den grupp som tycker som inte förstår den här besattheten över just techbolagen på det här viset. Jag kan se både historiskt och potentiellt i framtiden att det finns situationer där någon utnyttjar nätverkseffekter på olika vis så att de bygger en sån maktställning, så många användare, att det blir omöjligt för användarna att gå någon annanstans för att de kan inte erbjuda samma sak och att de gör det erbjudandet sämre, men det finns ändå inte något annat, dyrare, hopplösare och liknande. I det sammanhanget så måste vi titta noga på det här. Vi är inte där nu. Vi är tvärtom i en situation där de stora utskällda techbolagen har givit oss fenomenala produkter och ny teknik gratis. Det är där vi står. Och där de inte saktar ner innovationstakten utan tvärtom. Det är bland de företag som lägger ner mest resurser på att hela tiden komma med ett bättre och billigare erbjudande på olika områden. Och det, så länge det pågår så har jag, tycker jag att det är den gnälligaste formen av monopolkritik. Att tycka att det var dåligt av dem att ge oss mer gratis grejer hela tiden. Det som händer och som det klagas på är att det skapar en innovationsskugga för andra bolag, för nya innovatörer. För det är ju svårt att slå sig in här. Men det är ju för att de har skapat ett nytt värde med så många användare. Då har de maximerat värdet som kan skapas till andra. Det blir en innovationsskugga som betyder att det är svårt att hitta på en affärsmodell som ser precis likadan ut. Ett nytt Facebook eller precis en ny form av Twitter. Det finns ingen som vill satsa på det. Men frågan är, varför ska någon satsa på det? Det kanske är bra ibland. Här Joakim Wernberg, en svensk forskare som har tittat på det här, poängterar att innovationsskuggor kan vara det bästa som finns. Därför att det gör att man inte satsar massor av miljarder på att upprepa exakt samma typ av produkt och tjänst som redan finns. Och istället så kanaliseras resurser till nya områden för att ta fram helt andra typer av erbjudanden till kunderna. Så det är ingenting dåligt i sig. Det viktiga är att det står en ständig strid och potentiella konkurrens på de områdena. Och det tycker jag mig se. Jag tycker det dyker upp hela tiden olika typer av konkurrenter och rivaler på olika områden. Och nu börjar också de här bjässarna bråka med varandra och ta sig in på varandras områden. Och känner sig för var de skulle kunna. Var Google skulle kunna ta marknadsandelar av Apple, som skulle kunna ta det av Amazon, som skulle kunna ta det av Netflix. De kontrollerar inte marknaden utan de måste hela tiden bevaka varandra. Därför att när som helst, så fort någon ser att någon blir ett långsamt, segt, trött monopol, då kommer de gå in där och erbjuda något bättre.
Hvis du skulle ta fram något som du är bekymrad för i marknadsekonomin, vi ska inte avsluta boken din Da menneskeskapte verden med något negativt, men hvis du skulle komma på någon områder som du är kritisk till eller bekymrad för och som du tror att vi vill vara utfordrande för oss framöver? för att få detta att fungera sånn som du beskriver det?
Den stora utmaningen som vi alltid har i dynamiska ekonomier är hur vi ska se till att de gamla sönderslagna affärsmodellerna och de som var beroende av dem, att de kan följa med in i den moderna marknadsekonomin och ta nästa steg. De som förlorar jobb, de som förlorar möjligheter därför att det gamla försvann. Och det är någonting som vi har misslyckats med på många håll i västvärlden. Vi har på ett enkelt sätt försökt köpa oss fria från systemet genom med system som förtidspensionerar eller tar bort folk från arbetskraften och arbetsmarknaden, ger dem en liten bidrag men utan att få dem att följa med, att ständigt se till att man återutbildar och att man ständigt ger människor chansen till något nytt därefter. Det är det stora problemet och den stora svagheten.
Så då måste politisk eller politik till för att ordna på detta.
Ja, vi skulle behöva bättre politik på det området. Nu så betalar vi pengar för att passivisera folk i politiken och det är väldigt farligt. Vi borde betala för att aktivera människor istället. Jag ser framför mig, min vision är att alla har, istället för den personliga socialsekreteraren så har man den personliga algoritmen eller någonting sånt som hela tiden berättar för en vad man har för kompetenser och för vad det finns för risker för till exempel automatisering i den bransch som man är, vad man skulle kunna ta för online-kurser och liknande för att hela tiden uppgradera sin kunskap och så att om man förlorar jobbet hela tiden visa en vad det finns för möjligheter istället.
Hvis du skulle skrive denne boken på nytt eller legge til et kapittel, vi kommer kanskje også til å snakke litt om det i den neste boken, men klimautfordringen var du også inne på her, og jeg går ut fra at du vil svare at markedsøkonomien er i hvert fall en god del av svaret for å løse klimautfordringene. Du snakket om ressursutnyttelse eller de som kritiserer. Det var da du var inne på kritikken av markedsøkonomien, så var du inne på dem som tok tak i at vi ødela kloden. Det var som nest siste skritt i kritikken nå. Men hvordan vil du svare dem, og hvordan ser du på markedsøkonomiens rolle der?
Om jeg skrev om denne boken i dag, så skulle jeg ta klimatforandringen på større alvor, derfor at jeg tycker at vi har sett mer entydiga tecken på de skadelige effekter rundt om i verden. Så at det finns det anledning av att titta närmare på och aktivera sig med. Men du har rätt. Jag tror att det finns någonting i mänsklig kreativitet och marknaden skapar kraft som det är där vi måste leta efter svaren. Därför att om man tänker en gång i tiden så tänkte jag att det var genom att montera ner den industriella civilisationen. Det är den som skapar miljöproblem och förstör. Om det var, och det finns ju vissa som hävdar detta, att det här är ett ständigt pågående brott mot världen, vi borde avbryta det hela. Ja, det har vi just testat, om det är på det viset. Vi testade ju att stoppa världen förra året. Det var ju vad pandemin innebar. Plötsligt så slutade alla att resa och röra sig över gränser. Under en period så störte handeln över gränserna också. Och vad ledde det till i termer av koldioxidutsläpp? Jo, de minskade totalt globalt förra året med 6% ungefär. Det vill säga nästan ingenting. Men det kom till ett oerhört dyrt pris i termer av sönderslagna ekonomier och mänskliga liv, arbetslöshet och runt om i världen förmodligen 100 miljoner människor kastades tillbaka in i fattigdom när vi bara pausade kapitalismen under en kort period. Och för mig så visar det att lösningen på den globala uppvärmningen är inte att göra mindre saker. Därför att det minskar inte uppvärmningen särskilt mycket. Och det är fruktansvärt kostsamt mänskligt för hela världen. Så lösningen måste ju istället vara att vi tar fram den här utvecklingskraften och tillväxten men med fossilfria bränslen, med ny grön teknik, med nya former av energiutvinning som inte förstör vår atmosfär. Och det är bara... Vi har ju såna mängder av såna experiment och lösningar från allt mer avancerad solkraft till biobränsle gjort på alger, till genetiskt modifierade organismer, till metoder att industriellt plocka koldioxid från atmosfären och föra ner i jorden. Och allt sånt är ganska dyrt, men det är fortfarande billigare än att avveckla vår industriella civilisation. Och framförallt, om det är för dyrt så finns det ju bara två lösningar. Det är att vi blir rikare, vi ökar vår köpkraft, det är därför det är rika länder som investerar i detta. Och teknisk utveckling som driver ner det i pris konstant hela tiden. Och det är därför mitt svar är inte att ställa er på bromsen och sakta in, utan det är att vi måste accelerera den här processen för att klara uppvärmningen.
Ja, vi avbryter sändningen här och kommer tillbaka nästa vecka med resten av Civita kväll som Johan Norberg är med på. Så vi får bara säga förlåt, tusen tack till Johan Norberg och tack för att du hörte på dagens episode. Hvis du liker Liberal halvtimme så kan du abonnera på sändningen vår som nu kommer två gånger i uken, tisdag och fredag. Det gör du i podcastappen din eller i iTunes och där kan du ge oss tillbakemeldinger och rate sändningarna också eller självklart tipsa andra om podcasten. Vill du hålla dig uppdaterad om vad vi gör i Civita nu i sommar, få invitationer till våra arrangemang som stort sett nu är digitala, då kan du abonnera på nyhetsbrevet vårt. Gå in på civita.no, lägg in namn och e-post. Tack för idag och välkommen tillbaka.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Moderna media.